Välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, en podcast av Tankesmedjan Forum för Health Policy. I den här podden möts frågor om hur vi kan få bättre hälsa med frågor om vilken politik som krävs. Det kommer bli samtal om personcentrering, ledarskap, digitalisering, organisation, politik och mycket mer.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Hälso- och sjukvårdspodden, Tankesmedjan Forum för Health Policys podcast där vi diskuterar de stora frågorna inom hälso- och sjukvården med initierade personer från densamma. Jag heter Magnus Leijle och är ambassadör för Forum för Health Policy och vid min sida idag har jag en annan ambassadör. Hej Livia, är allt bra med dig?
Jajamensan, allt är fint med mig. Roligt att vara med idag igen.
Skönt. Och med oss idag också har vi en gäst som är läkare och som arbetar som hälso- och sjukvårdsdirektör. Det vill säga två viktiga ben i hälso- och sjukvården. Varmt välkommen Johan Rosenqvist.
Tack så mycket.
Hur är läget med dig så här? Dagen efter påsken kom vi fram till när vi försnackade lite.
Ja, nej, men det har varit en skön påskhelg. Och nu så har vi ett riktigt ruskväder nere i Kalmar. Men jag tycker det är bra.
Ja, men det är skönt att höra. Och Kalmar kommer vi komma tillbaka till vad det gäller dig. För mycket av din karriär har varit där i krokarna. Men först, för att hålla oss lite till formatet, så tänkte jag fråga dig. Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
Ja, det enda man vet om man svarar på riktigt på en sån fråga, det blir förstås helt fel när man tittar tillbaka. Men jag tänker så här att det är... Vissa delar av sjukvården har ju varit sig väldigt lika under säkert 100-150 år. Och då tänker jag liksom på hur grundstrukturen ser ut, hur vi arbetar. Och mycket av det där kommer vara lika. Och sen finns det ju en enorm medicinsk utveckling och teknisk utveckling som i vissa delar kommer ändra hur vi arbetar. Och i vissa delar ändrar hela banan för oss, tänker jag. Det händer så otroligt mycket medicinskt. Så därför vågar man liksom inte riktigt sia. Det jag tänker är dock att det absolut största vi har att jobba med, det är den demografiska förändringen. Att vi lever längre och att antalet äldre relativt de som är i arbetsför ålder kommer öka väldigt, väldigt kraftigt. Jag tänker att vi är mitt inne i det just nu. Och vi måste rimligtvis till 2014 ha börjat prata om det på allvar och sett hur ska vi fördela arbetsuppgifterna, inte bara i sjukvården utan i hela samhället, för att klara av det underbart trevliga faktum att alla kan leva riktigt länge i vårt land.
Absolut. Vad tror du vi kommer ha kvar då? För jag håller med, många saker har varit så lika 100-150 år tillbaka i tiden. Men det börjar liksom luckrat på ganska många områden. Vad tror du kommer att vara exakt likt kontra hur det är nu? Och att vi ställer de här jobbiga frågorna, det är bara för att det fångar rätt mycket in med hur du tänker och vem du är som person. Så det tycker vi är roligt.
Men då tänker jag att vi kommer att ha kvar sjukhus, förstås. Vi kommer förhoppningsvis ha löst en del frågor så att många som ligger på sjukhus idag inte behöver komma till sjukhus. Då kommer primärvården, men även sjukhusvården, vara väldigt viktiga i samverkan med våra kommuner. Dilemmat idag det är ju att vi vet inte riktigt hur. Vi pratar väldigt mycket om att undvika slutenvård om det går. Men vi har inte riktigt utarbetat verktygen och inte riktigt varit beredda att ändra våra arbetssätt än. Men jag tror att de delarna kommer finnas kvar. Jag tror att tittar man bara rakt utifrån på så kommer man inte se några jättestora skillnader på, vad är det, 16 år fram i tiden. Om man tittar in i de här enheterna, då hoppas jag däremot att vi har hittat andra sätt att arbeta. Att vi vågat bryta upp en del områden där vi kanske har gjort likadant under väldigt, väldigt lång tid. Där vi ser att med den teknik vi har tillgänglig idag och de läkemedel och andra behandlingsmetoder så kan vi faktiskt ändra grunden för hur vi organiserar vissa delar av arbetet inne på sjukhusen, på hälsocentralerna. Och jag hoppas att vi har luckrat upp gränserna ytterligare mellan framförallt det som regionerna gör idag och det som görs i kommunerna.
Spännande, det där ska vi djupt dyka i. lite mer, tänker jag, framåt. Men vi brukar stanna här en liten stund för att höra lite mer om din bakgrund och historia för de som inte känner till dig sedan tidigare. Berätta, vem är du?
Ja, vem är jag? Man kan säga så här att jag... Sjukvård har varit en central del i mitt liv sedan jag var liten. Jag fick följa med. Hade jag och brorsorna bråkat på helgen och pappa var bakjour, då fick man följa in med och gå rond helt enkelt. Så var det på den tiden. Man kunde ta med barnen på sjukhusen då. Och hade man varit betett sig någorlunda bra i bilen på väg ner, då fick man istället köra sparkcykel i kulverten. Så att jag är verkligen uppvuxen med sjukvård under hela mitt liv. Ibland har jag funderat på, var det verkligen ett fritt val att bli läkare? Det var inte ett ovilligt val i alla fall, men självklart så blev jag väldigt påverkad från barndomen. Och sen har det rullat på. Jag läste medicin, gjorde min, ja, jag hade mitt första underläkarvik nere i Kalmar och sen så gjorde jag AT i Jönköping och så småningom ST i Norrköping och Linköping och sen jag landade tillbaka i Kalmar. Så att jag har arbetat väldigt mycket i sydöstra sjukvårdsregionen. Ska jag fylla på?
Nej.
Jag kan ta lite mer. Jag valde ju urologi också. Det var liksom min så rebellisk kunde jag vara. Annars var det medicinare i släkten, men jag tänkte något operativt. Så därför blev det urologi. En fantastiskt spännande specialitet med så mycket. Allt ifrån högspecialiserad vård till att verkligen lotsa människor från en diagnos hela vägen fram till slutet av livet. Det är någonting som jag har tagit med mig och som jag tycker är så otroligt givande med att jobba i sjukvård, de här olika dimensionerna som finns.
Och det var egentligen inte att du behövde fylla på, det var mest att Liv, jag inte hade bestämt att jag skulle nästa fråga, så vi väntade ut varandra lite. Min nästa fråga tänkte jag handla om kulvertar, för jag är också uppvuxen i kulvertar på Ackis. Hur är kulvertarna, hur var kulvertarna då lite? Fick ni åka sparkcykel? Det lät ju skitroligt.
Det var jätteroligt. Jo, det fick man göra. Och man kunde till och med få köra truck ibland om vaktmästaren var på gott humör.
På Ackis kom vi upp i 55 med truckarna.
Okay.
Hur var det i Kalmar?
Det var inte i Kalmar.
Nej, förlåt,
det var i Stockholm jag växte upp. Nej, jag vet faktiskt inte vilka hastigheter vi kom upp i. Men åka sparkcykel var jättekul.
Ja, men det är bra. Förlåt. Livia, du skulle ställa mig en rimlig fråga.
Ja, jag minns att jag brukade också få följa med ibland. Om det var vabb och föräldrarna var bakom. Så jag minns också hur det var att köra spark i kulvert. Men det var på SÖS eller KS. Du har ju blivit chef också i vården. Det här är någonting man ofta pratar om, att vi behöver fler läkare som är chefer inom hälso- och sjukvården. Kan du inte berätta lite om det steget och hur det har varit?
Ja. Det började nog, någon sorts drift åt det hållet kom nog ganska tidigt. Jag var väldigt kåraktiv under studierna. Jag var kårordförande under ett år i Stockholm och sådär. Och då kom man ju in väldigt mycket i, framförallt då på Karolinska institutet, i hur styret ser ut egentligen. Så det där lockade mig. Så att det gick väl ganska snabbt egentligen efter AT. Jag började ST, jag blev schemaläggare ganska tidigt. Under något år in på ST. Det där hade stor betydelse. Då måste man också lära sig hur funkar kliniken egentligen. Man tänker inte på det när man jobbar till vardags alltid. Men det är ju ett ganska intrikat planerande som ska till för att få allt att funka. Sen rullade det vidare. Det var i Östergötland. Jag gick ett ledarskapsprogram för ST-läkare. De var ganska tidiga med att skapa sådana. Och där väcktes liksom ytterligare intresse. Jag kom under den utbildningen i kontakt med en liten enhet i Östergötland som att det var en utvecklingsenhet helt enkelt. Det var två personer som kom och presenterade arbetet därifrån. Det tyckte jag var lite kul. Det var två läkare. Och då började man tänka så här, på morgonmötena så där, när man träffades på min gamla klinik, så alltså, utvecklingsarbete, så här konstigt ska man inte hålla på med. Du ska lära dig operera, Johan, och bedöma patienter. Och det är ju helt riktigt. Men det här utvecklingsarbetet var liksom inget som uppskattades alls i läkargruppen. Och här stod två läkare och pratade om hur viktigt det var. Och jag tyckte att när jag hörde dem prata, det verkade ju vettigt. Och på den tiden då var det kul och det var balanserade styrkort började precis komma då. Det var liksom nästan själv. Stod i delar av organisationen. Jag tyckte, men det var ju vettigt, det fanns ju ett gott syfte. Så att efter några turer så hamnade jag på den där utvecklingsenheten och jobbade deltid där under min ST. Så där har det liksom rullat på. Men att ta ett chefskap, på riktigt kom det när min fru ville att vi skulle flytta hem till Kalmar. Och då, ja, då var jag ju tvungen att hitta ett jobb helt enkelt i Kalmar. Och så dök den första chefstjänsten jag sökte upp. Jag tänkte att ja, måste väl få testa. Och sen har det rullat på. Så först verksamhetschef på en liten klinik i Oskarshamn. Sen blev jag verksamhetschef för min gamla klinik i Linköping på urologen. Och sen en liten sväng ner till Blekinge innan jag blev sjukhuschef i Kalmar. Och så småningom hälso- och sjukvårdsdirektör.
Ja, men du ser. Och Olivia touchade på någonting i sin fråga som har med chefskap och läkare att göra. Det viktigaste för vården är att ha bra chefer. En del tycker att det viktigaste är att ha läkare som chefer. Det kanske jag tycker liksom i sig inte är så viktigt. Men att ha bra läkare är naturligtvis en jättenyckel. Vad tror du själv om ledarskapet? Är det enklare att vara läkare? Är det viktigare att ha någon slags ledarbakgrund? Eller vad tror du är nyckeln för att vi ska få en så bra vård som möjligt?
Men till att börja med, jag tror att det är ett generellt sett, om man är intresserad av ledarskap och duktig på det och intresserad, så underlättar det ju förstås om man faktiskt känner verksamheten. Och då är det förstås en fördel om man dessutom är läkare. Men det är absolut inte obligatoriskt, det är som inte ett absolut krav, tänker jag. Det är det ju inte rent formellt, men jag tycker, och det vore olyckligt om man landade där. Det jag tycker är viktigt är att läkare engagerar sig i ledningen och framförallt den tunga delen i ledarskapet på en klinik eller en hälsocentral som är den medicinska verksamheten. Det är ju ändå det som är kärnan. Där behövs verkligen läkarna. Själv har jag sneglat ganska mycket på en ledarskapsmodell som Mayo-kliniken har och använder med stor framgång där man så att säga alltid har en läkare i en ledande ställning, men det finns också en person till som håller i mycket av chefskapet kring att se till att saker och ting funkar, men att det ändå alltid är tydligt att det finns en läkare som tar det yttersta medicinska ansvaret för verksamheten. Vet inte om det går att applicera det i Sverige med svensk lagstiftning och så vidare, men jag gillar tanken att man faktiskt säkrar upp att läkare finns med i ledningen på ett bra sätt, men också säkrar upp andra delar. För det är inte givet att man är väl lämpad att vara chef, även om man är väldigt engagerad i att utveckla den medicinska vården.
För det låter ibland när man lyssnar på Läkarförbundet när de pratar om chefer, så är det ju, då låter det som att det är samma sak att vara läkare och vara en duktig chef. Och det förstår vi alla, det är ju att dra sig till sin spets. Liksom. Så funkar det inte. Sen finns det fördelar, det håller jag fullständigt med om. Men det låter som en bra sak att hitta en modell som faktiskt plockar in båda. För det medicinska, där är det ju ingen som ifrågasätter. Nu har Livia slagit på sig en mix, och nu har hon något smart att vill säga, så ska jag vara tyst.
Ja, men jag är nyfiken på, du var inne på att när du var ung läkare och intresserad av utvecklingsarbete så var det kanske ingenting som premierades i läkargruppen i stort. Och det där är ju en utmaning, tänker jag, att man vill få in mer läkare och vårdpersonal överlag på chefspositioner, men det är inte alltid kanske det premieras i så att säga, den kollegiala kulturen eller gruppen att ta en chefsroll istället för att arbeta kliniskt. Apropå att komma från läkarbakgrund så vet jag det, båda mina föräldrar är läkare och min pappa har alltid skytt formella chefsroller och min mamma som har varit formellt chef har hatat att vara just chef och älskat att jobba med patienterna. Och hur kan man uppmuntra fler läkare att vilja ta på sig chefsroller då? Givet att det är många som ändå vill ha läkare som chef, men kanske inte var chef själv, om man säger.
Det är en jätteintressant fråga, tycker jag. tänker att en del i det hela handlar ju om, så väljer man att gå in i ett chefskap så offrar man klinisk kompetens på ett eller annat sätt. Det finns säkert undantag, men tänker man att man är klinikchef för en medelstor sjukhusklinik så är det väldigt mycket jobb. Det är svårt att vara kliniskt verksam i en större omfattning parallellt med det. Och det där tror jag en del kommer vara lite rädda för. Man tänker att jag skulle kanske i och för sig vara intresserad av att vara chef, men jag kommer tappa medicinsk utveckling. Så det är ju en sak att hantera i sådana fall, att se. Och det här är liksom en diskussion som pågår hela tiden. Ska man är chef, att vara chef, ett yrke, det ska man göra på heltid? Eller kan man kombinera det med klinisk verksamhet? Jag tror att vill vi att läkare ska ta på sig chefskap så måste vi se till att man kan vara kliniskt verksam parallellt med det. En del kommer välja att gå en ledarskapskarriär, men de flesta kommer nog inte välja det, utan man provar på att vara chef under en period. En annan problematik kan jag tycka, nu blir det väldigt ur ett sjukhusperspektiv här, att det finns inte så mycket att träna på som läkare, utan du är antingen läkare en i gruppen eller så blir du högsta chefen för kliniken. Och det här minns jag själv så tydligt när jag blev verksamhetschef första gången och blev chef över tre förstalinjechefer. Alla var ganska erfarna och jag upplevde att jag fick nog rollen i väldigt hög utsträckning just på basen av att jag var läkare, att man ville ha en läkare där. Och det där ska man vara lite ödmjuk för, att det finns andra i organisationen som egentligen är mycket mer kompetenta chefsmässigt när man får sitt första chefsuppdrag. Jag tror inte det är specifikt för sjukvården, men det är nog också någonting man behöver tänka på. Kan vi träna på något sätt i ett tidigare skede, lite mer begränsad omfattning? Så det är väl en sån sak som jag tänker. Sen tycker jag att läkarna som grupp har ett ansvar i detta. Där jag skulle tro att de flesta säger att nej, jag vill inte bli chef. Och jag har all respekt för det. Man har ju valt det här yrket för att få göra något annat. Men med det följer, tänker jag, att man måste faktiskt stötta sin chef. Och det vet inte jag om vi pratar så mycket om till vardags. Om jag väljer att aktivt inte vara med och leda verksamheten så blir det faktiskt min roll att ändå stötta den som är satt att leda. Och min erfarenhet från de ställen där jag har jobbat är att läkare är ju som alla människor. Men det är någonting som utmärker oss lite mer, så är det väldigt mycket åsikter och ofta väldigt kritiska åsikter. Och det vi tränade till att ifrågasätta allt ifrån kliniska studier till en diagnos som har blivit ställd för att hamna så nära det rätta som möjligt. Men man kan inte utsätta sina överordnade för ständigt ifrågasättande. Då blir det väldigt oattraktivt att vara chef. Så jag tror det är som ett viktigt samspel här. Där jag tycker att vi ibland fokuserar för mycket på chefer och bra och dåliga chefer och inte tar så mycket ansvar själva kring vad gör jag då för att det här ska funka. Det tror jag skulle gynna utvecklingen i svensk sjukvård, och det gäller inte läkarkåren specifikt, utan det gäller nog generellt, tror jag.
Amen, höll jag på att säga. Det där lät som ljuv musik i våra öron. Det får vi sprida i större utsträckning. En annan sak som jag har sett att du har liksom lyckats hitta. Är det första avsnittet, det här är kanske avsnitt 145 av den här podden. I det första avsnittet intervjuade vi Peter Graf när han då var chef för 1000. Och han sa att i sin roll, när han satt på Danderyd, så frågade man hur var din relation med kommunerna runt omkring? För vi tänker att det borde vara nyckeln, att man hittar en bra relation mellan kommuner och sjukhus. Och han sa helt värdelös. Den har utvecklats under åren, men från början förstod jag inte hur viktigt det där var. Ni däremot får rubriken Kalmar har knäckt koden i förhållande till kommuner. Jag säger, det kan vara journalist som har satt rubriken, men oavsett så verkar ni ha lyckats med samarbetet med kommunerna. Kan ni inte beskriva, vad är dina reflektioner kring det och har ni gjort något speciellt?
Ja, men till att börja med, jag var inte med när det började. Men jag sitter ju med i det vi kallar länsgemensam ledning, där förvaltningschefer från regionen tillsammans med framförallt socialchefer och skolchefer från kommunerna träffas regelbundet. Och det jag ändå tycker kännetecknar. Men jag måste ändå säga att jag upplever att vi på riktigt känner att vi har ett gemensamt uppdrag. Och jag känner väldigt tydligt från kommunrepresentanterna att de, ska säga, väldigt, väldigt mycket av diskussionen handlar ju liksom om vilka patienter ligger på sjukhus och hur snabbt kan vi få hem dem och så vidare. Det var en jättestor fråga för, ja, kan det vara 10-12 år sedan, och vi räknade dagar, och på sjukhuset, på den tiden var jag sjukhuschef, så att vi liksom räknade till och med, vi undrade hur mycket pengar vi drar in på det där det här året, och försökte höfta till det, för det hjälpte upp vår budget med de här ersättningarna och så vidare. Sen hände någonting, och jag var inte med i grunden i den diskussionen, men jag uppfattar att det handlade väldigt mycket om en sorts bild av att, ja, men vi kommer inte längre på den här vägen. Vad tycker vi egentligen är rimligt? Och när kommunerna sa att, ja, men vi tycker det är rimligt att när ni tycker att en patient är redo för att åka hem, då ska väl den patienten kunna åka hem. Och det förtroende som uppstod då när man sa okej, från regionens sida. Och observera nu att detaljer här kan vara lite fel, eftersom jag inte var med i diskussionen. Men grunden i det var att då slopar vi allt vad sådana här ersättningar heter. Om ni tänker jobba för det, så ska vi jobba för att se till att ni kan ta hem patienterna, och vi struntar i pengarna i sammanhanget. Det ändrade väldigt mycket. Det skapade ett förtroende. Och jag hade aldrig vågat tro att det skulle kunna bli så som det har blivit. Det vanligaste för oss, det är ju att patienten kommer hem samma dag som vi säger att de är färdigbehandlade. För 12 år sedan så hade jag trott inte en chans. Men det funkar faktiskt i praktiken. Och då tror jag att det förtroende är det absolut viktigaste. Att man visar att man menar allvar, att man är beredd att riskera lite grann och säga nu kör vi. Och att man håller den dialogen levande hela tiden. Och det är ju extra bökigt nu, känner jag. För nu börjar ekonomin bli kärv i både regioner och kommuner. Och då är det lätt att man stänger in sig. Så att det tänker jag är en av våra viktigaste saker nu. Så att vi inte stänger in oss och tittar på vår lilla låda och försöker optimera där, utan fortsätter att se hela systemet. Vi vet ju att om vi samarbetar kommer det bli bättre. Vi måste bara känna verkligen att alla är med på detta. Och där jag tycker ändå att vi har en sån dialog, att man går hem och försöker verkligen göra sitt bästa från alla parter. Så jag ska säga, nyckeln är jättemycket dialog, och det kommer liksom till den här känslan att vi har faktiskt ett gemensamt uppdrag. Alla har något att vinna på att systemet funkar. Min känsla är jättetydlig att de som kommer från kommunerna, när vi sitter i de här diskussionerna, ser att nej, men det är ju viktigt att patienterna kommer hem, för då frigörs jättedyra resurser för andra invånare som behöver sjukhuset bättre. Och kan man få den gemensamma insikten så blir det bra. Och från regionens sida så handlar det ju om att se till att göra övergången så bra som det bara går, så att det verkligen går att ta hem den här patienten. Det vi börjar fundera kring nu och diskutera, det är ju liksom nästa steg, där det faktiskt börjar hända någonting, upplever jag, att se till att man inte behöver komma in till sjukhus, att vi kan hjälpa till från regionens sida i ett tidigare stadium. Och det är för tidigt att dra några slutsatser, men vi upplever ju ändå att det händer någonting ute i kommunerna, att börja se lite annorlunda ut på inflödet till sjukhusen. Men det är nog bara i sin linda, men där tror jag framtiden ligger sen, att se till att stötta varandra bättre, så att man inte behöver bli så dålig att man behöver komma in på sjukhus.
Du var inne på det där i början, att del av framtiden förhoppningsvis är uppluckrade gränser mellan kommun och region i större utsträckning. Tror du att det finns vissa saker som skulle kunna liksom accelerera den där utvecklingen eller stärka den utvecklingen utöver det här med kontinuerlig dialog och att man jobbar på den här kulturella biten? Finns det strukturella saker som skulle kunna underlätta också framöver?
Jag vet inte,
Nej.
jag tycker det där är svårt. Vår region har ju inte generellt sett ägnat sig särskilt mycket åt omorganisation, och det tror jag har varit gynnsamt. Vi har förstås fullt med inbyggda problem med gränser och annat då, där när vi får ibland ett inte så konstruktivt beteende. Men jag tror samtidigt att frånvaron av att riva upp hela strukturen har gjort att man kan jobba ganska mycket med de där övergångarna. Jag tror att det viktigaste, tror jag, det är att den offentliga dialogen börjar handla ännu mer om den här demografiska utvecklingen och det faktum att den personalbrist som vi pratar om vi har nu, vi har ju aldrig haft så många medarbetare som vi har. Det handlar inte om dålig styrning i första hand. Det handlar om ett ändrat uppdrag. Utmaningen ser annorlunda ut för hela samhället. Vi kan ju förstås prata om att göra ännu mer attraktivt att jobba i sjukvården och det vill jag att det ska bli. Jag vill att det ska bli kul att jobba i sjukvård. Det är det mest häftiga man kan hålla på med. Men vi måste också förstå att vi kan inte bli jättemånga fler, för vi ska bygga ut rättsväsendet, Försvarsmakten nu, den kommunala delen av hälso och sjukvården och kommunal service överhuvudtaget, för att inte tala om hela näringslivet som behöver folk för att producera välstånd. Om diskussionen kan börja handla ordentligt om hur kan vi lösa problemen annorlunda redan idag, men allra mest i framtiden. Om den diskussionen blir mer framträdande än vissa andra inslag just nu i diskussionen kring sjukvård, då tror jag då släpper vi loss kreativitet hos medarbetare och att man kan känna sig trygg i att sjukvården är en fantastisk framtidsbransch, men det blir mycket, mycket roligare och vi kommer själva allihop få del av väldigt mycket mer och bättre sjukvård om vi vågar på riktigt ifrågasätta de här gamla sanningarna. Och då tror jag att om våra medarbetare, om det här genomsyrar diskussionen mycket mer än vad den gör idag i hela verksamheten och ute i kommun och inne på sjukhus och i primärvård samtidigt, då kommer många lösningarna komma av sig själva när människor möts i att hantera svåra situationer. Det tror jag är viktigare än strukturella förändringar. Sen behövs det säkert också, men det är inte min specialitet.
Nej. Det att vi har, jag vet inte, det här kanske blir en kontroversiell fråga.
Kör!
Eller jag kanske har helt fel, så ni får i så fall flika in om ni tycker det. Men vi var inne på det här med kulturen inom kåren tidigare när vi pratade om chefskap. Och nu när vi pratar om demografisk utveckling, där allt fler lever längre och vi får alltså en större grupp äldre i relation till de andra demografiska grupperna. Det är en utmaning också att det traditionellt sett i alla fall inte har varit så hög status att arbeta just med gruppen äldre i primärvård eller geriatriken. Och hur ändrar vi i så fall det? För vi behöver ju fler i personalstyrkan som fokuserar på just de grupperna. Hur gör man det till attraktivt och hög status inom kåren?
Alltså det är ju en jätteviktig fråga och jag tror att du har helt rätt i att det är andra områden som lockar mer generellt sett. Det tror jag. Jag vet inte hur man ändrar på det, men om vi kunde få till det så skulle väldigt mycket lösas av sig självt. Det tror jag. Men då tänker jag återigen att då måste vi visa att det här är vår stora samhällsutmaning. Det här är de stora grejerna. Det är där nästa Nobelpris i medicin borde komma. Hur löser vi det? Det kanske inte är medicinpriset, jag vet inte. Men då behöver det uppmärksammas på ett helt annat sätt. Att det är det som är vår stora utmaning. Det behöver dominera liksom det offentliga samtalet mer och de som arbetar med det behöver lyftas på olika sätt. Det tror jag är extremt viktigt. Men det kommer vara tufft, för det är alltid lite mer spännande med banbrytande medicinska behandlingar, att vara först med en speciell behandling eller något annat. Nej, jag håller med dig. Det är det som behöver ske. Jag vet inte riktigt hur. Vi måste prata om det i alla fall. Annars lär det inte ske.
Något annat som är ganska tufft är din roll i vissa situationer, tänker jag. Och det ena är att du fick liksom gå igenom covid som hälso- och sjukvårdsdirektör. Nu sitter du i ett liksom, vad ska man säga, stålbad där regionerna, inklusive din egen, liksom inte har världens bästa ekonomi och ska försöka ändå bedriva en vård som där förväntningarna är skyhöga. Vad är de största utmaningarna med rollen idag? Vad tror du man kan göra annorlunda mot vad vi gör då? Lite nätt fråga blev det där.
Ja, det fanns många angreppssätt där kan man säga. Ja, nej, jag skulle väl tänka att alltså, nummer ett är ju att den ekonomiska problematiken nu är på riktigt. Och jag vet inte om det har landat riktigt hos oss än. För vi har alltid pratat om att ekonomin är utmanande. Och sen så har det gått ganska bra genom åren. Så kom pandemin och då var ju inte pengar den begränsande faktorn på något sätt. Och nu har det liksom slagit till ganska hårt. Men jag är inte säker på att alla riktigt ser det än. För mig är ju utmaningen att vi kommer vara tvungna att göra förändringar. Så är det. Vi har inte tillräckligt med pengar för att driva den verksamhet som vi har idag. Och då är ändå vår region en av de som har åt det mindre hållet utmaningsmässigt. Men om vi inte gör kloka saker nu så är risken att vi sitter mycket, mycket sämre läge om ett par år. Utmaningen för mig är att de förändringar vi gör de ska vara gynnsamma för framtiden. Att i den mån vi ändrar saker i vår organisation eller så ska det vara saker som vi ändå tror är sånt som gynnar oss när vi har tagit oss ur den ekonomiska svackan. För det är jag övertygad om att vi kommer göra. Det verkar ju alltid gå i cykler. Men den här demografiska utmaningen med att vi kommer inte bli så många fler, men vi kommer ha mer att göra. Det problemet består ju. Då gäller det att vi har med det hela tiden under de här kärva ekonomiska åren. Så att vi står lite bättre rustade när vi kommer ut ur den här lågkonjunkturen. Jag vet bara inte riktigt exakt vad det är som är det kloka att göra. Det måste vi prata och då måste vi ha så många verksamhetsföreträdare med oss som möjligt som känner att det här är på riktigt. Att det är inte så att man bara kan ducka och så blåser det här över. Utan vi måste redan här och nu börja titta över gränser, hjälpas åt på ett annat sätt i verksamheterna. Vi har rätt mycket resurser. Vi har, som ni var inne på, extremt högt ställda förväntningar. Jag kan ju ibland tycka att förväntningarna på svensk sjukvård ur ett globalt perspektiv är ju nästan omoraliskt höga om man ser hur det ser ut i andra delar av världen. Och det tänker jag också att vi behöver ha med oss. Vi kanske måste kunna leva med en viss ambitionssänkning under en period utan att tycka att det är en katastrof.
Absolut, bra poäng utan tvekan. För känslan från sidan är lite att just nu så stryper man de sakerna som är lätt att strypa. Du stryper i viss mån innovation framåt, du stryper läkemedel, du stryper vårdbemanning, alltså sådana här saker som är utanför systemet. Men det är ganska kortsiktiga saker som kommer att bita en i rumpan ganska snart. För om du plockar bort liksom den extra personalen så kommer den egna personalen må sämre. Om du plockar bort långsiktiga läkemedel kommer det bli liksom jobbigare framåt. Och om du plockar bort innovation, ja, då dödar du liksom framtiden som vi pratar om. Nu överdriver jag alla tre, men vad tror du? Tror du att vi har förmågan att titta på långsiktiga förändringar? Och se på det, även om vi inte pratar systemet, så hur vi använder resurserna på bästa sätt idag och framåt?
Alltså sjukvård är ett jättekomplext system, så det är ju alltid så himla svårt att veta vad en åtgärd ger, både ibland kortsiktiga effekter i andra delar av organisationen, men även mer långsiktigt. Faktum kvarstår ju att vi kostar mer än vad vi har råd med just nu och då är det väl ganska naturligt att man skruvar på de enkla sakerna först, bara för att få kontroll på situationen. Det viktiga är ju att därefter ha en tanke framåt. Hur ska vi göra vidare? Och då är vi ju tillbaka till, för du nämnde den extra personalen. I många fall så är det ganska dyr extra personal i form av bemanningsbolag. Det kan ju vara extremt värdefullt med den typen av extra personal om det krävs en liten extra insats för att en hel verksamhet ska funka. Ibland har vi dock landat i att vi driver hel verksamhet nästan helt och hållet eller väldigt mycket med extra personal som bas. Då har vi hamnat fel. Då tror jag att då måste vi, även om det gör ont, så måste vi skruva åt ganska ordentligt där och säga att det här håller inte i framtiden. Det som gör att jag ändå dessutom tycker att det är rimligt att gå i den vägen ner, det är det faktum att vi vet att vi inte kan vara hur många som helst i framtiden. Då måste vi pressa oss själva till att försöka hitta andra lösningar. Jag tror att blir lättare när vi ser att det är den här resursen vi har. Nu ska vi göra så bra jobb vi kan med den resurs vi har. Hur ska vi tänka då? Där tycker jag ibland, och i synnerhet under pandemin, så köpte vi oss ur de tunga framtidsfrågeställningarna. Och ibland kanske vi behöver det där extra trycket på oss för att faktiskt våga ta tag i grundfrågorna, som ju handlar om hur vi organiserar arbetet varenda dag på sjukhusen och på våra hälsocentraler.
En utmaning är, det finns ju så otroligt många stora frågor också att ställa kring det här. För någonstans så handlar det i grunden om vad hälso- och sjukvården är och ska erbjuda inom ramen för vårt gemensamma bidrag. Men om vi går tillbaka till personalfrågan till exempel, jag tänker att en anledning till att vi har sett den utvecklingen med bemanningsbolag är ju därför att personalen inte trivs i arbetsmiljön, och så har det istället blivit en dyr någonstans sidolösning. Hur ska man från regionernas sida, tänker jag, mäkta med att kanske sätta av då en del av den kostnaden, budgeten, för att arbeta med liksom personalfrågor lokalt så att det blir mer attraktivt att arbeta på det sättet som anställd inom regionen? För det här är någonting som är jättetydligt, tycker jag, bland mig och mina nära vänner som jobbar, de som jobbar verkligen kliniskt inom vården, att det är väldigt lite fokus på liksom kultur och välmående på arbetsplatsen om man jämför med delar av näringslivet till exempel. Hur skulle man kunna arbeta där för att göra det mer attraktivt framöver?
Ja, lite så har vi ju tänkt att om vi kan minska kostnader, så här, kan vi få en ekonomi som kommer i balans igen på regionnivå, så har vi ju möjlighet att göra det. Om vi tittar tillbaka så kan man ju förstås tänka, om vi inte hade lagt pengar på dyra lösningar, hade vi kunnat skapa en situation som hade gjort att man i högre grad ville jobba som fast anställd. Då får man ju inte glömma att vi aldrig haft så många fast anställda som vi har idag. Och tittar vi på medarbetarundersökningar och liknande, så är det liksom inte som att det har hänt något radikalt, tvärtom, det är ganska stabilt. Sen är det här siffror som är svåra att jämföra, men det är inte som att det har hänt något jätteradikalt där. Men jag tror att det är riktigt det som säger, den lokala kulturen tror jag är extremt viktig. Och ja, vi har ingen lång tradition av att värdera det särskilt högt. Vi har haft långa perioder bakåt där det har varit överskott på folk. Vi har kunnat erbjuda folk vikariat och man har tagit det. Och för vi har inte vet, nu går jag ganska långt tillbaka i tiden. Vi har erbjudit deltidsanställningar för att det var mest gynnsamt för verksamheten. Här har ju saker och ting ändrats naturligtvis. Men i och med att vi har haft den där gamla kulturen att folk nästan har stått på kö för att arbeta, inom vissa delar av vården i alla fall, så har vi inte nog känt att vi har behov av att utveckla den där kulturella frågan. Jag tror att det är extremt viktigt. Jag tror att vi har en del inbyggda hinder mot det. Det är lite, vad ska jag säga? Ja, utöver att vi inte har en tradition av det, så vi har liksom inget samlat tänk kring vad gör då? Vad är det för insatser som gör att man trivs på jobbet, och vi landar nog rätt så ofta i enkla lösningar, hitta på en kul aktivitet eller så. Jag tror att det viktiga är det som händer varje dag, hur man bemöter varandra, hur man hjälps åt när det är tufft, för tufft är det ibland, kommer alltid vara. Hur är den lokala kulturen då? Där är ändå min erfarenhet att på de verksamheter där man har en kultur att hjälpas åt och säga att okej, nu kavlar vi upp ärmarna, nu löser vi det här, så blir det lättare. Jag minns så tydligt från när jag var ST-läkare, när verksamhetschefen någon morgon så här, när det verkligen var helt fullt på alla avdelningarna och patienter låg i korridorerna, och så sa han att nu när ni kommer upp på avdelningarna, då kommer ni upp och så ska ni vara på gott humör och säga nu ska vi fixa det här. Kommer ni upp och gör det, då kommer det gå bra. Och kommer ni upp och säger att är det här inte klokt, hur kan det få vara på det här sättet? Då kommer det sprida sig till alla. Och jag vill hävda att sådana där små enkla saker faktiskt gjorde stor skillnad. Vi jobbar inte så mycket med det, tror jag. Vi behöver lära oss en hel del där.
Det är ett intressant ämne på många sätt, där vi lätt hamnar i liksom anställningsformen, kan jag tänka. Om man tittar på näringslivet i mångt och mycket, så har man rätt mycket flexibla resurser som man har inne för att det passar verksamheten. Det blir oftast inte dyrare. Just vården, där har vi hamnat i en sits där det blir både dyrare, men också där man hamnar i ett skyttegravskrig mellan olika parter. Jag har jobbat med läkemedel länge, som ju liksom också har den påverkan på vården, det vill säga något positivt och något liksom ekonomiskt negativt. Men där pratar parterna med varandra. På liksom personalsidan, där är man, det är som att man hatar varandra. Hur har det blivit så? Eller säger jag det? Jo, nej, det kan faktiskt stå för att så är det.
Jag vet inte om man säger att vi hatar varandra.
Vi högaktar
Jag
väl inte varandra från olika håll?
starka ord.
Men jag tror så
Varför?
här, att för att ha gått från en situation där vi köpte in ganska dyr arbetskraft, men för en väldigt specifik fråga, för att vi skulle kunna åstadkomma någonting, så har vi i alla fall i vissa lägen landat i, som jag sa, att det är nästan grunden för att driva verksamhet. Och det blir väldigt svårt att driva verksamhet långsiktigt, utveckla kvaliteten, om man inte har egna medarbetare. Och det där tror jag skapat väldigt, väldigt mycket frustration i alla led. Och det tror jag, i alla fall för mig, är det en av de viktigaste frågorna, att vi tappar utvecklingskraft om vi har för många tillfälligt instoppade medarbetare. Så det är väl en sak, tänker jag. Och det andra är att det skapar ju en sorts spänningsförhållande också. Om de medarbetare som är fast anställda och deltar i utvecklingen och gör ett jättetufft jobb i grunden, under lång tid jobbar tillsammans med folk som inte tar det ansvaret men tjänar mer. Det skapar också det blir en sorts negativ spiral. Jag tror att man kan acceptera att någon kommer långt bort ifrån och jobbar intensivt under en period för att vi ska uppnå vissa mål. Men när stora delar av personalstyrkan jobbar under helt andra förhållanden, det blir inte långsiktigt hållbart, tänker jag, för i alla fall som mig som arbetsgivarrepresentant.
Och så är det säkert. Själv gillar jag ju utvecklingsarbetet, så jag tycker det låter som det roligaste att få vara med om den delen. Men jag förstår vad du säger. När vi jämför, jag ska lämna ämnet, för jag inser att här kan jag gräva ner mig alldeles för mycket. När man jämför olika sjukhus runt om i Sverige, så kommer ni ofta väldigt högt. Dagens Medicin gör ju sådana sköna rankingar på liksom,
Ja, just
stora,
det.
medelstora och små sjukhus. Jag tycker Oskarshamn och Västervik ser man nästan alltid där uppe i toppen.
Ja.
Vad gör ni som är annorlunda? Vad gör ni, liksom, vad gör, är det så att ni vet vad man ska göra för att ticka in på rankingen? Eller är det så att ni gör något annorlunda?
Jag vet faktiskt inte om vi gör något annorlunda. Jag tänker att så här, rankingar kan ju, det är till att börja med, det är ju fantastiskt roligt att vi har kommit högt så. Men samtidigt så beror det ju på att man har viktat en massa olika parametrar. Det är lite svårt. Det är svårt att lägga upp tror jag, ett lokalt arbete, för att nu ska vi komma väldigt högt upp på den här rankingen, särskilt som de tenderar att ändra lite grann på ingångarna det där av och till. Men jag tror att nyckeln är, dels tror jag att små sjukhus har antingen en fördel eller en nackdel. Alltså har du en bra grundkultur på sjukhus, om du har bra medarbetare, saker, då är det ganska lätt på ett litet sjukhus att åstadkomma resultat. Beslutsvägarna är korta, kommunikation går liksom lätt. Men på samma sätt så kan det vara åt andra hållet, att om det väl börjar gå dåligt så kan det gå ganska snabbt, för man är väldigt, väldigt, väldigt sårbar på ett litet sjukhus. Jag tror liksom, det är nog inte så konstigt att små sjukhus tenderar att hamna både i topp och i botten på sådana där rankinglistor. Det jag tycker utmärker, nu har jag jobbat här så pass länge, det börjar som bli så här 12-13 år sedan jag var i något annat sjukvårdssystem. Det jag ändå tycker utmärker vår region överhuvudtaget, det är närheten och den ganska nära dialogen och att man känner varandra. Det tycker jag gör väldigt stor skillnad. Och så finns det en kulturell aspekt som är svår att ta på, men det är, och jag vet inte. Alltså, jag upplever att våra medarbetare, och det här gäller ju säkert i hela landet, att man som medarbetare verkligen bryr sig om det arbete man har och patienterna. Men det är väldigt påtagligt att man ser ofta förbi eventuella gränsdragningsproblem och annat och försöker lösa det för individen. Jag tycker man är bra på det generellt sett hos oss. Jag upplever att det nog kan vara en större utmaning och har varit en större utmaning på andra ställen där jag jobbat.
Att du var inne på det också där, kopplat till vad det är som gör att det verkar fungera bättre med samarbetet med kommuner och så, jämfört med vissa andra delar av landet. I inledningen där kring hälso och sjukvården 2040 så var du inne lite grann på att den tekniska utvecklingen kommer att påverka hur vi arbetar och hur hälso och sjukvården ser ut framöver. Och som vi också har varit inne på så står vi ju nu i ett ekonomiskt väldigt svårt läge. För att liksom nå den vården som du skulle vilja se 2040 och klara den här demografiska omställningen, vad skulle du vilja se att vi investerade i? Du sa att det är svårt att veta vad som är kloka beslut nu. Vilken del av alla de här, liksom, den tekniska utvecklingen tror du kommer vara viktig att ändå komma igång med nu? Vart ser du att det kan finnas liksom stora nyttor? Vad tror du?
Ja.
Eller ska man, liksom, finns det risk att man lägger det där åt sidan därför att det är så diffust vad det ska leda till?
Men jag tänker, just nu pratar alla om AI och det är ju uppenbart att det finns en enorm potential där. Då tänker jag att ett område är ju givet då kring AI som granskar röntgenbilder och kanske patologiska snitt och annat i framtiden där. Där vi skulle kunna få kanske både en mer effektiv process och högre grad av skärpa helt enkelt diagnostiken. Förhoppningsvis leder utvecklingen åt det hållet. Ett annat område, det kan ju vara, tänker jag, i att identifiera mönster hos våra patienter. Alltså en stor del av medicin handlar ju om att lägga samman olika laboratoriefynd med symptom och kliniska fynd för att ställa en diagnos och så småningom ge rätt behandling. Och i takt med att kunskapen ökar så är det så väldigt mycket mer man måste kunna för att liksom koppla ihop alla de här sakerna till att ge den ideala behandlingen för någon. Där kommer säkert AI spela en stor roll i framtiden. Och sen tror jag på dokumentationsområdet också. Jag drömmer liksom om att en AI som kan läsa igenom, ja, jag är så gammal så jag var med på den här gamla journaltiden, man fick in en journal som var 40 centimeter tjockt, så visste man att, oh, här finns det möjlighet att missa ett och annat när jag ska bilda mig en uppfattning. Och det finns ju precis ännu mer dokumentation nu fast i våra IT-system och att liksom snabbt kunna få fram relevant information som jag kanske missar annars. Det kan ju vara ett område, tänker jag, liksom att kanske ta hand om viss del av dokumentationen. Allt det där kommer ju kunna göra arbetet lite lättare och lite säkrare, tänker jag. Så det är väl en typ av utveckling som jag tänker kommer vara väldigt mycket av godo, men vi måste lära oss använda det på rätt sätt. Och då kommer ju nästa grej. Det händer så otroligt mycket på det här området och vi har ofta lagstiftning som till vissa delar fortfarande är baserat på papperstiden. Och då måste vi anpassa det. För att det tycker jag vi upplever allt oftare nu, att det finns möjligheter att uppnå det som hälso och sjukvårdslagen egentligen ålägger oss att göra. Men det finns andra juridiska hinder kring att dela information, bara som ett exempel då. Så där behöver vi underlätta, och det skulle kunna underlätta i vardagen, tror jag. Och så tänker jag att ska vi klara av den här utvecklingen också så måste vi börja titta på den här administrativa bördan som alla pratar om. Som jag ibland tycker är lite otydlig vad det egentligen är den handlar om. Men vi behöver nog titta på det och se hur mycket av det där är egentligen nödvändigt. Och är det så att vi behöver ändra på en del föreskrifter och annat för att det här, viss del av det här kanske skadar mer än vad det gör nytta. En gång beslutat med de bästa intentioner, men Men i en annan verklighet så står det. Så där är det också någonting som jag tror vi behöver titta på så att man faktiskt får jobba med det man är till för att jobba med. Det tror jag är en otroligt viktig del. Då. Och sen har vi den rent medicinska utvecklingen med nya behandlingsmodeller och annat. Och här måste vi göra det, som du var inne på tidigare, lika häftigt att hitta ett nytt sätt att ta hand om den äldre personen med ur ett medicinskt perspektiv ganska vanliga tillstånd. Det måste bli lika häftigt, för volymen kommer vara enorm, som att hitta den här målstyrda specialbehandlingen för en extremt ovanlig sjukdom. Vi måste faktiskt börja lyfta det, men det är samtidigt mycket, mycket svårare, därför att det handlar ju om människor som ska interagera för att lösa den här komplexa vårdsituationen jämfört med en ganska väl beskriven medicinsk process. I det andra området då. Så där tror jag några av liksom områdena vi behöver jobba med ligger framåt. Jag skulle kunna prata i 3 timmar om detta så att jag ger mig där tror jag.
Ja, men det är bra, för ett annat område som är lite eftersatt och inte lika häftigt, det är att ta hand om oss, nu håller jag på att säga vita medelålders män, men att jobba mer med prevention. Det vill säga jobba mer med de patienter som inte är patienter utan som är utanför systemet. För det är också något som inte är speciellt sexigt. Där vi samlar jättemycket data. För pratar vi administration, så jag skulle vilja ha mycket mer administration. Jag skulle vilja ha mycket mer data, men jag skulle vilja att den där AI faktiskt sorterar och ser till att när du som läkare får in mig som patient så får du, vet du hur många steg jag har, vad jag ätit för något, hur mycket jag handlar på bolaget och vad jag nu vill dela med mig av till dig. Men strukturerat och på ett så här bra sätt så att du kan ta hand om mig preventivt. Vad tror du är nycklarna för att ni ska kunna ta hand om kalmariterna på
Ja,
ett
då
bra
tänker jag att
preventivt
då
sätt?
måste du nog börja mycket tidigare. Jag tror den där AI måste säga det direkt till dig. För när du väl har kommit till sjukvården, då är ju ibland liksom det preventiva stadiet passerat. Så det tror jag väl absolut den nummer ett, tänker jag. Men det är
Men
fortfarande så att jag...
den säger ju det till mig och den
Ja.
säger det till alla, men vi agerar ju väldigt olika på det.
Ja.
Jag som kanske liksom har någon slags utbildning och sådär som förstår att det här borde jag agera på, gör också det. Men det blir en ganska ojämlik prevention och
Ja,
ojämlik.
och det där är kanske en av de viktigaste frågorna, därför att dels när du väl kommer till sjukvården så kan det ju till viss del vara för sent. Sen är ju inte erfarenheten heller alltid att man alltid gör som läkaren eller sjuksköterskan säger, även om vi gärna skulle vilja tro det. Och den här ojämlikheten, så att säga, det finns ju grupper i samhället som vi inte riktigt når ut till. Det är en annan jätteviktig aspekt som vi skulle behöva prata betydligt mer om och lära oss mycket mer om, både vilka det är som vi inte når ut till och vad vi skulle kunna göra för att nå ut. Men det är ju liksom lite vid sidan om, det är helt vid sidan om mitt kompetensområde, men jag håller med om att det är en extremt viktig del. Jag håller också med om att vi inom sjukvården ibland tagit lite för lätt på det här med prevention. Delvis för att vi är utbildade till att åtgärda fel snarare än att förebygga. Så att där ligger liksom en stor del. Och sen att vi är så upptagna med att ta hand om det som har blivit fel, de som har blivit sjuka. Att vi upplever kanske inte riktigt att vi har tid att lägga på det förebyggande. För utdelningen av det förebyggande kommer ju liksom längre bort i tiden. Men jag tror också att det handlar om att vi inte riktigt vet vad vi ska göra för att förebygga. För det är precis som du säger, informationen finns ju redan i väldigt stora delar. Men hur får vi till ändrat beteende hos stora grupper ute i samhället? Jag vet faktiskt inte.
För vissa man frågar där säger att det har väldigt mycket med ersättningsmodeller att göra. Att det är liksom mer värt att ta hand om sjuka patienter, att det är det man får ersättning för. Och vissa säger precis som du att men, vi är utbildade för att ta hand om sjuka. Även om man kan väl ifrågasätta, dietister och naprapater och fysioterapeuter och sådär har ju liksom en mer preventiv roll
Absolut.
i det hela. Men alltså, det här är något så här, vem man pratar med sig, men prevention är viktigt. Yes, men vad gör vi då?
Ja, jag håller med. Och jag tror att vi brister väl där delvis för att vi inte riktigt vet vad det är vi ska göra, vad som har effekt. Däremot ser vi effekt när vi tar hand om problemet. Jag tror det är en grund i det hela. Men det är ju ett ämne för jag vet inte.
Du var inne på, eller vi har ju pratat ganska mycket om ert lyckade samarbete mellan kommunerna, men det slår mig nu när vi pratar om preventionsdelen att Det du har fokuserat på i alla fall när vi har pratat om, det är bland annat det här då med utskrivning, inskrivning på sjukhus och just den vårdrelaterade delen av samarbetet med kommunerna. Men vi pratar prevention, omställning i nära vård. Hur är det med samarbetet med kommunerna när det kommer till just den preventiva delen? Alltså arbete med skolor och
Ja,
den typen av
precis.
saker som
Ja, och det är ju
långsiktigt kan vara.
arbetsstyrande. Och att fokus blev så mycket på in- och utskrivningar handlar ju om att det var den här rubriken, Kalmar har knäckt koden. Det handlade ju just
Just det,
om
ja.
utskrivningsdelen då. Men det är ju ett av skälen till att det vi kallar länsgemensam ledning. Från början var det vi från regionen och socialcheferna. Nu har vi med skolcheferna också. Just för att komma åt den delen. Men det är ju... Det är inte riktigt lika konkret än så länge. Så tillvida att det är lite svårare att veta exakt vad kanske framförallt regionens roll ska vara i det arbetet. Men vi har identifierat det som ett av de viktigaste framtidsarbetena. Exakt hur och så däremot, där känner jag inte att vi har kommit alls lika långt. Men vi började ju i den andra änden. Jag är helt säker på att och det vet jag att vi kommer att göra, har samma syn på att det här är ett gemensamt uppdrag. Och när vi har lärt känna varandra lite bättre och sett på vilket sätt vi faktiskt kan göra skillnad för varandra, så tror jag att vi kommer kunna ta stora steg där. Men en jätteviktig del i det här, det är ju faktiskt att veta vad man kan göra för någon annan. Ofta tror vi att vi har en insats som hjälper, men man behöver gräva ganska mycket i det där och se vad skulle göra skillnad i skolan eller någon annanstans i kommunen om regionen klev in lite mer. Där tänker jag att vi har ganska mycket jobb kvar att göra.
Olivia messade lite nyss och insåg att vi har så många frågor kvar måste vi ställa, för det är ett spännande samtal. Så vi har pratat ungefär en timme och jag har lärt mig att både lyssnare och gäster brukar tycka att en timme är ganska lagom till slut. När du kom in i det här digitala rummet, Johan, var det något du tycker att som du hade velat prata om som du tycker att vi inte har nämnt?
Nej, men jag tyckte det som jag tyckte var viktigast att få fram, det är liksom den stora samhällsfrågan kring hur samhället ska fungera i framtiden när vi lever så mycket längre. Jag tycker det är viktigt att vi börjar diskutera det. Det tycker jag ändå har kommit fram och varit en liten röd tråd i samtalet, så det är jag väldigt nöjd med.
Vad bra. Men då skulle vi vilja tacka varmast för att du var med i Hälso- och sjukvårdspodden.
Och jag tackar för att jag fick vara med.
Ja, kul, då går vi ut och förändrar svensk hälso- och sjukvård till bättre helt enkelt.
Varje dag.
Eller hur? Thank you.